Nåd vare med er och frid från Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Gud, låt ditt ord oss lysa så att vi i mörker ej må gå. Men genom denna jämmerdal får vandra till din himmels sal. Amen. Predikotexten idag är den gammaltestamentliga texten på självständighetsdagen, som finns i 5 Moseboks 8 kapitel, verserna 10-14. Vi lyssnar i Jesu namn till dessa ord. Du ska äta och bli mätt, och du ska prisa Herren din Gud för det goda land han har gett dig. Se till att du inte glömmer Herren din Gud, utan håller hans bud, föreskrifter och stadgar som jag idag ger dig. När du äter och blir mätt och bygger vackra hus och bor i dem, när dina kor och får förökas och ditt silver och guld och allt annat du har förökas, låt då inte ditt hjärta bli högmodigt, så att du glömmer Herren, din Gud, som förde dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Herre, helga oss i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. Vår text innehåller ett löfte och några förmaningar. Löftet anknyter till första trosartikeln som talar om för oss hur Gud förser oss med det goda vi har fått. De här orden uttalades av Mose efter en ökenvandring som varade i 40 år. En kort tid innan Israels barn skulle erövra det land som Gud hade lovat deras fäder. Då låg uppfyllelsen av löftet ännu framför dem. Det var inte så att de där i öknen hade fått äta och bli mätt varje dag. Nej, det var stora strapatser de gick igenom. Ofta hungrade de och klagade över att de inte hade bröd eller någonting att dricka. De hade ingen mark att odla i. De hade sänt ut spejare för att undersöka det land som de skulle till. Och de kunde berätta att det var ett land som flödade av mjölk och honung. Det var alltså ett rikt land. Men de var inte där. Ännu hade de bara hoppet om att få komma in i det här landet. Oss har Gud försett med bröd och allt det goda som vi kan önska oss. Men det har inte alltid varit så i det här landet. Ibland har det varit hungersnöd, det som man förr kallade fattigår. När man åt barkbröd och fick knappt ihop det så att man klarade sig. Och en del klarade inte sig. Många svalt ihjäl. Den första som man verkligen känner till som en stor nödtid var i slutet av 1600-talet. Men vi känner bättre till de nödår som fanns här runt om i hela landet 1867 till 69 eller till 70 till och med. Då var det väldigt avvikande väderlek. Då kunde man inte så ännu förrän mitt på sommaren. Ännu i maj så körde man med häst och släde på sjön. Och så när man sådde vid midsommartid och efter det så frös det bort när sensommaren kom. Så hade man inget utsäde till följande år som man kunde så. Och följande år var inte heller något bra år. När man i de gamla kyrkobönerna bad om beskydd för hunger och farsoter, så var det något som folk i forna tider verkligen kände till. Man hade lärt sig Guds ord genom katekesen, postillan och psalmboken. Och man visste vem man skulle vända sig till i nöden. Det visste man också när ofärden närmade sig hösten 1939. När Sovjetunionen ställde krav på områden som Finland skulle avstå från. Estland hade varit lydigt, kan man säga. De hade avstått från en del territorium, en del öar till Sovjet. Men det hjälpte inte. De föll i Sovjetunionens händer följande år. I själva verket var det så att Sovjet och Tyskland hade delat upp Europa mellan sig. Molotov-Ribbentrop-pakten är beryktad. När förhandlingsdelegationen avreste till Moskva från järnvägsstationen i Helsingfors för att diskutera de här kraven som Sovjet ställde, då samlades mycket folk på järnvägsstationen i Helsingfors och sjöng: "Vår Gud är oss en väldig borg." Det gjorde man också när man samlades i kyrkorna för att be för landets frihet. Och den var högst oviss. Det gjorde man också när männen i byarna reste iväg för att försvara landet. Det var i måndags 81 år sedan vinterkriget började, när Stalins väldiga armé gick till anfall. Vi upplever idag ett tungt mörker över vårt land och över världen. Då svävade ännu mörkare ofärdsmoln över vårt land. Stalin hade räknat med att efter några veckor så ska han ha intag i Finland. Men Gud ingrep med ett under så att vårt lilla land kunde behålla sin frihet gentemot kolossen i öster. Och så gjorde han också under följande krig. Under de farliga åren efter kriget, när det ännu planerades för en revolution, avvärjde Gud de onda planerna genom sin stora nåd, så att Finland förblev fritt. Det mesta av Finland, en del måste ju avträdas, vilket också ledde till stora, stora bekymmer. Men det här är allt ett vittnesbörd om Guds godhet mot oss. Låt oss nu se på förmaningarna, och i första hand på hur de konkret riktades till Guds gammaltestamentliga egendomsfolk i Israel. Sen ska vi också tänka på hur Gud förmanar oss idag. Femte Moseboken innehåller till största delen Moses tal. Han gör en tillbakablick på tiden i öknen, ungefär 40 år. Han går igenom den lag som han förmedlade vid Sinaiberg. Han påminde om Guds rika löften, hur han hade lovat välsigna folket när de följer hans bud. Men han hade också uppenbarat för dem hur Gud kommer att straffa dem om de avfaller och dyrkar andra gudar, sådana gudar som folken runt omkring dem dyrkade. Vi ska läsa några ställen som visar allvaret i det här som Mose fick framföra. 5 Mosebok 6. I hela ditt liv ska du frukta Herren din Gud, så att du håller alla hans stadgar och bud som jag ger dig, du och din sonson, så att du får ett långt liv. Du ska lyssna Israel och vara noga med att följa dem, så att det går väl för dig och ni blir mycket talrika, så som Herren dina fäders Gud har lovat dig, i landet som flödar av mjölk och honung. Sen ger han dem det ord som har betecknats som Israels trosbekännelse. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. Dessa ord som jag idag befaller dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inkärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Hur gick det sen för Israels folk? När man tänker på alla de under Gud gjorde med folket, så var det väl inte för mycket begärt att de skulle ha lytt honom och fått del av alla de välsignelser som Gud hade lovat dem. Men om och om igen konstaterar Gud genom sina profeter: detta folk är ett hårdnackat folk. När Stefanus, den första martyren, höll sitt försvarstal inför stora rådet, så sa han, efter att ha återberättat Israels historia i stora drag: men våra fäder ville inte lyda honom. De avvisade honom och vände i sina hjärtan tillbaka till Egypten. Och följden blev: men Gud vände sig bort från dem och utlämnade dem till att dyrka himlens här. Så blev följden att Herren sa till dem: men jag ska föra er bort i fångenskap, bortom Babylon. Sammanfattningen av Stefanus tal lyder: hårdnackade är ni och oomskurna till hjärta och öron. Ständigt gör ni motstånd mot den helige ande, ni som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade dem som förutsade den rättfärdiges ankomst. Och nu har ni förrått och mördat honom, ni som fått lagen förmedlad av änglar men inte hållit den. Det här gjorde judarna ursinniga, så de stenade Stefanus till döds där på platsen. Men det dröjde inte mer än 40 år, så kom domen över folket. De spreds ut kring världen när romarna kom och intog Palestina, Jerusalem, förstörde Jerusalem och allt och hela templet en andra gång. Efter ytterligare 1900 år kom så den grymma tragedi som vi kallar förintelsen. De blev verkligen hårt drabbade. Vi kan påminna om det som står i Hebreerbrevet 10. Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Det här har blivit skrivet för att det också ska vara en varning för oss. Därför ska vi nu påminna. Se till att du inte glömmer Herren. Det står så här i texten. När du äter och blir mätt och bygger vackra hus och bor i dem. När dina kor och får förökas och ditt silver och guld och allt annat du har förökas. Låt då inte ditt hjärta bli högmodigt så att du glömmer Herren, din Gud. Vi kan ställa oss frågan. Får vi äta och bli mätta? Har vi byggt vackra hus och bor i dem? Har vi samlat på oss ägodelar? Det finns fattiga bland oss. Det finns de som lider av sjukdomar och brister. Men de allra flesta av oss får nog svara ja på de här frågorna. Vi har det bra i vårt land idag. Det är någonting som är närmast självklart för oss. Därför är den här uppmaningen så oerhört aktuell. Låt inte ditt hjärta bli högmodigt så att du glömmer Herren. Nu i våra dagar har vi särskilt en plåga som angriper många och som många är väldigt rädda för och oroar sig för. Det är ju coronaepidemin. Den påminner oss konkret att söka Herren. För hos honom finns barmhärtighet. Han säger i sitt ord att vi ska få vara trygga under hans vingars beskydd. Vi ska inte anklaga Gud för vad som sker. Vi får hämta lärdom av profeten Daniel. Då han i sin landsflykt märker att det har gått 70 år sedan han och en del av hans landsmän föddes till Babel. Och så läser han att Gud genom profeten Jeremia har lovat att han efter 70 år ska föra dem tillbaka till sitt eget land. Då bekänner han och ber med ivrig bön och åkallan i Daniels 9 kapitel. O Herre, du store och fruktade Gud, du som håller fast vid förbundet och nåden mot dem som älskar dig och håller dina bud. Vi har syndat och gjort orätt, vi har varit ogudaktiga och upproriska. Vi har vänt oss bort från dina bud och föreskrifter. Vi har inte lyssnat till dina tjänare profeterna, som talade i ditt namn till våra kungar, furstar och fäder och till allt folket i landet. Du, Herre, är rättfärdig, men vi har dragit skam över oss. Lägg märke till att Daniel innesluter sig själv i sin bekännelse. Vi har varit ogodaktiga och upproriska. Hurdan var då denna Daniel? Var han en upprorsman? När vi vet att det inte fanns någon som Daniel som var så noggrann att i allt hålla sig till Guds bud. Han var så trogen i sin tjänst för det främmande landets kung att man inte kunde hitta något att anklaga honom för. För han hade avundsmän som tyckte att det gick för bra för honom. Han fick för hög position. Och så ville man störta honom. Men då måste man ha en orsak. Man hittade inget fel hos honom, fast hur man än sökte. Men man visste att han var trogen sin Gud. Då hittade man på att gå till kungen och vädja till hans högmod och stolthet och säga: kung, gör ett påbud, utfärda ett påbud att ingen får vända sig till någon annan med bön eller åkallan under 30 dagar. Endast till dig, o kung. Och han lät sig övertalas. Han gjorde ett påbud. Det var i Medien och Persien. Och på den tiden hade man en sån lag som inte kunde återkallas. Inte ens av kungen själv. Han utfärdade alltså det här och Daniel han fortsatte 3 gånger om dagen att gå upp i sin övre sal och falla ner på knä mot Jerusalem och be till Gud. Fast det var förbjudet. Man måste lyda Gud mer än människor. Och strax var de här avundsmännen där och tog fast honom. Och så förde de honom till kungen och frågade: har du inte utfärdat en lag? Jo, det har han gjort. Men nu har vi hittat en här som ändå trotsar dig och som ber till sin Gud och inte till dig. Det måste han straffas för genom att kastas i lejongropen. Men också där var Gud med honom. Gud tillslöt lejonens gap så att ingen skada skedde på honom. Det var en sån man som bad: vi har syndat och gjort orätt. Daniel är ett föredöme för oss som verkligen inte är så ivriga i vår bön som Daniel, men som så lätt kritiserar myndigheter för att inte göra som vi tycker är rätt. Och vi anklagar Zeta och andra HBTQ-lobbyister för att de vänder vårt folk från Guds ord. Vi anklagar biskopar för att de överger Herrens bud, och det är ju så. Men hur är det egentligen med vår egen hörsamhet? Hur flitiga är vi att använda Guds ord var dag i vårt eget hem? Hur många timmar om dagen använder vi för bön om förlåtelse för oss själva och för vårt folk? Hur är det med vår beredskap att avstå från ägodelar för att de som har det sämre ställt ska få det bättre? Kanske är det så att coronapandemin är Guds sätt att visa sin vrede över oss och vår olydnad. Vi har inget direkt budskap om det, så som Herrens profeter i Gamla testamentet kunde säga precis vad som ska följa, vilket folk och vilken kung som ska komma och straffa dem. Men vi har alltid budet att följa Herren och noggrant lyssna till det han säger. Och vi vet att vårt folk har kommit långt ur kursen. Det finns all orsak till att vända om till Herren, be honom om förbarmande över oss och hela vårt folk, så att inte något ännu värre drabbar oss. Men samme Gud som räddade Daniel ur lejongropen är mäktig att beskydda också oss och vårt folk. Därför ska vi ännu ivrigare än förr vända oss i bön till honom. Och vi får lämna allt i hans goda händer. Han tar nog hand om dem som förtröstar på honom, också om det går genom lidande och död. Till sist ska vi ännu påminna om temat för andra advent: bida tåligt Herrens tillkommelse. Jakob säger i episteltexten: ha därför tålamod bröder tills Herren kommer. Bröder, ta profeterna som talade i Herrens namn till föredömen i att lida och vara tåliga. Jag har redan påmint om Daniel som föredöme i trohet mot Guds ord och i tålmod i bön. Vi kan också tänka på Mose som bad för sitt folk. Vi kan tänka på Jeremia som fortsatte att förkunna Herrens ord fastän han hotades till sitt liv många gånger. Vi ska ta den till föredömen. Men framförallt ska vi göra som Hebreerbrevet förmanar oss i det 12:e kapitlet. Låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitta nu på Guds högra sida. På högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som fick utstå sådan fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och tappar modet. För det gammaltestamentliga gudsfolket var det ödesdigert att de vände sig till andra gudar och slarvade bort offertjänsten. För det var i offertjänsten som de hade den kommande frälsaren för ögonen. Det var vid altaret som de fick förlåtelsen för sina synder. För oss gäller det inte mera andra offer. För Jesus är det slutgiltiga offret. Han har burit fram sig själv på korset som ett evigt offer för alla människor. Det gäller för oss, det gäller för dig och mig. Det är honom vi ska fästa blicken på. Det var på korset vår synd försvann. Det var där som segern vanns. Det var där som vår frid uppenbarades. Det är honom vi ska ödmjuka oss under och förtrösta på. Och så får vi stämma in i psalmens böneord. Låt den välsignelse strömma från höjden till alla. Ge oss din kraft att vi icke må tröttna och falla. Går vi med dig, följa den enfödde stig, får vi vår fader dig kalla. Och så ber vi, käre frälsare. Tiden som vi nu upplever mörknar allt mer, precis som det var när du beredde dig för den tunga Golgata-vandringen. Var med mig på vägen som du har lovat. Hjälp mig att hålla mig nära dig och ge mig den kraft och frid jag behöver för att orka vidare. I ditt eget namn. Amen.